Hej och välkomna till avsnitt 927 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. Den 23 september 2019 så talade såväl USAs president Donald Trump som den svenska klimataktivisten Greta Thunberg i FN. Här gör jag en jämförande analys av deras respektive framträdanden. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte alltså prata lite grann om den duell, kan man säga, som ägt rum i FN. Det var nämligen så att såväl Donald Trump, USAs president, som vår egen svenska klimataktivist Greta Thunberg talade i FN den 23 september, alltså för några dagar sedan. Och det har ju såklart skrivits och synts på tv och rapporterats om det här precis överallt. Så att jag tänker bara väldigt kort sammanfatta vad som hänt och sen så tänker jag göra analysen. Men det som har hänt i alla fall, det är att klimataktivisten Greta Thunberg, alltså hon som blev känd när hon demonstrerade utanför riksdagen den 20 augusti förra året, 2018, och som sen gjordes till en viral grej av ett PR-bolag. We Don't Have Time heter PR-bolaget, av Ingmar Rensholz, om jag nu minns hans namn rätt här. Men i alla fall då, det vart en PR-grej och den fick snabbt stor nationell spridning i Sverige, i svenska medier som DN och Aftonbladet och alla andra tidningar. Och sen så gick den viral på internationellt vatten också, och även i USA så blev väldigt många fascinerade av Greta Thunberg. Jag tror nästan alla kända demokratiska politiker har på något sätt, antingen har de träffat henne till och med och tagit selfies, Barack Obama har gjort det och Alexandria Ocasio-Cortez har gjort det och en del andra, men om inte annat så har de delat hennes grejer på Facebook och delat artiklar om henne på Facebook och Twitter och i andra sociala medier och så. Så att demokraterna är ju väldigt fascinerade av Greta Thunberg, och just Alexandria Ocasio-Cortez, hon driver ju sitt Green New Deal i USA. Så att hon driver samma frågor där, men hon har inte samma internationella stardom som Greta Thunberg har fått om. Men i alla fall då, resan till USA, där gjorde ju Greta Thunberg för att kunna tala på FNs klimatpanel, den som var den 23 september, och den här resan har planerats under ganska lång tid, och hon gjorde en stor grej av det för att hon ville inte flyga, så att hon seglade istället med ett segelfartyg från Monaco, tror jag, och seglade några veckor över Atlanten. Det var gått bra, och sen gjorde hon ju dundersuccé i USA. Jag tror att de första dagarna så rapporterades det inte så supermycket i amerikanska medier om henne, i alla fall inte enligt dem jag har pratat med, men till slut så liksom blomstrade det ut totalt och alla skrev om Greta Thunberg. Och det här talet som hon höll i FN häromdagen då, det har säkert setts av de flesta, därför att det var ju väldigt stort. Och det var ju på något sätt kulmen av hennes USA-besök, när hon då försöker få USA att uppmärksamma, och världen såklart, och FN uppmärksamma klimatförändringarna mer. Men just USA är ju intressant, därför att visserligen så har USA ett väldigt starkt pågående miljöarbete. Det pågår en grön omställning i USA på delstatsnivå i amerikanska städer. Men på federal nivå så är USA ingen fan av att skriva under internationella avtal. Republikanerna är inte det, därför att republikanerna anser att det strider mot den amerikanska konstitutionen om amerikansk nationell suveränitet. Så att republikanerna är generellt emot globala klimatavtal. George W. Bush, min favoritpresident, han skrev inte under Kyoto-protokollet till Japan om den tidens då stora klimatavtal. Och Barack Obama, han skrev visserligen under Parisavtalet, men det lämnade ju som bekant Donald Trump. Han gjorde att USA drogs ur Parisavtalet då. Och USA är inte med där fortfarande, och lite av det ville ju såklart då Greta Thunberg ta upp. Men demokraterna skockades till henne, men republikanerna inte gjort alls, och hon höll en demonstration utanför Vita huset också, Greta Thunberg. Och det var ganska kul, därför att samtidigt som hon stod där ute och skränade tillsammans med sina anhängare, så satt Trump förmodligen in i Vita huset och tweetade, och han hade en tävling. Han sa, "Do you wanna win a Make America Great Again hat?" Så skicka in en bild av dig själv när du använder ett Trump-sugrör. Så att han drev lite grann med, jag tror inte att han tänkte på Greta Thunberg, men han grev lite grann med klimatrörelsen. Så intresserad var han av hennes demonstration. Så att vi har en president som är väldigt intresserad av Greta Thunberg och av hennes budskap. Och jag som konservativ tycker att det är suveränt att man har en sån president. För att Greta Thunberg har fel i väldigt mycket, och framförallt så leder hon en rörelse som är oerhört totalitär och farlig. Det finns oerhört starka krafter som rör sig inom Greta Thunbergs rörelse, som vill saker som att avskaffa nationalstaterna och införa överstatliga institutioner, och de idéerna bryter verkligen mot allt som alla som tror på amerikanska frihetsideal och på USAs författningsdokument, allt som de tror på, och jag är en av dem då som tror på de idealen och dokumenten. Men i alla fall då, Greta Thunberg, hon höll sitt tal i FN, och det var ett väldigt känslomässigt tal, och de flesta har säkert sett något klipp i alla fall av det talet. Det var inte så kort, det var bara ungefär 3 minuter, men jag tänkte spela ett klipp i alla fall från det talet här.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Så det var Greta Thunberg, och som jag sa tidigare, alltså Greta Thunberg är ju en skolflicka som strejkade, det var det hon gjorde när hon var känd förra året och när hon satt utanför riksdagen, och nu har man det här som heter Fridays for the Future eller något liknande, där man ska skolstrejka och demonstrera mot klimatet på fredagar, och det har spritt sig över hela världen, och även i USA så fick ju skolungdomar i New York, när hon demonstrerade där, de fick ledigt för att kunna demonstrera för klimatet då, av borgmästare de Blasio, tidigare presidentkandidaten. Och det har som blivit stor grej. Men vad jag vill betona här nu är att den som pratar här i FN-skrapan, det är ett barn. Det är ett barn som är väldigt emotionellt och som känner väldigt starka känslor. Och hon har helt uppenbart lärt sig av sina föräldrar att världen håller på att gå under på grund av klimatförändringarna, och det är därför hon känner som hon gör. Hon har ju tidigare sagt saker här, I want you to feel the same fear as I feel. Jag vill att ni ska känna samma rädsla som jag känner. Jag tror att det var i EU hon talade, sa så, när hon talade där i, ja, det var ju vintras eller förra året, jag minns inte. Men det här med just skräck, att hon känner skräck för det som håller på att hända, och att andra ska känna samma skräck och sen reagera på ett rätt sätt då. Det är ju en del av det hon gör, helt enkelt, och den del av den rörelse som står bakom henne, en del av det de gör. Och den här skrämselpropagandan, den är farlig, därför att skrämsel är någonting som lockar till totalitära tendenser, och det lockar till ett, ja, vi brukar använda ordet åsiktskorridor, men det är precis det gör, det skapar en åsiktskorridor, och en sektaristisk miljö där man måste tycka rätt, man måste dela Greta Thunbergs syn på världen, för att annars så hör man inte hemma i det här sammanhanget och får inte vara med där ungefär. Så att det är en väldigt sektaristisk miljö, och jag personligen då, jag tycker inte att man behöver kommentera det talet så mycket, därför att tittar man på talet i deras helhet så ser man ganska mycket, man ser, alltså det säger ganska mycket. Det är ett ungt barn som är väldigt rädd och väldigt känslomässigt upprörd, och som vill kanalisera den här rädslan och upprördheten på hela världen, och det är inte sunt och det är inte hälsosamt, och man skulle aldrig acceptera att någon annan som framförde ett sånt här tal om inte personen hade haft det budskap som Greta Thunberg har. Alltså man skulle inte acceptera barnpredikanter. Det finns jättemånga exempel på det här. Till exempel så fanns det en dokumentär som sändes på SVT 2007 tror jag, som heter Jesus Camp. Det var en amerikansk dokumentär som gjordes 2005, och den handlade om ett pingstläger i USA, där olika ungdomar då kom på ett kristet läger, och där en kvinna framförallt drillade de här ungdomarna i att tro på Gud, tro på Jesus och att be för presidenten, som då hette George W. Bush, och speciellt en ung pojke på lägret som hette Levi, han kände att jag ska bli predikant, och det här var alltså ett barn som gick omkring och predikade, jag höll någon slags väckelsepredikan här då, och det här framstod väldigt sektaristiskt. Han var drillad att bli en slags person som lägerledarna och de här kristna omkring honom ville forma honom till, och jag menar, idag så är det ganska populärt med den här serien A Handmaid's Tale heter den, va? Jag har inte sett den, och jag har inte läst Margaret Atwoods bok heller, men den handlar också lite grann om en påhittad visserligen kristen sektmiljö, men det gör att man får ganska mycket, ja, liksom avskrämmande vibbar från sådana miljöer. Och det var precis så som den här kristna unga pojken, barnpredikanten Levi, framställdes. Och här i Sverige när det sändes på SVT så fick olika pastorer gå ut och ta avstånd. Jag minns att Pelle Hörnmark från Svensk Pingströrelse, han fick gå ut och ta avstånd från den här pingstkvinnan i USA på den här dokumentären, för så kan man inte göra mot ett barn. Och det var väldigt många svenska kristna som verkligen tog avstånd från de här galna amerikanska högermänniskorna som fostrade barnpredikanter. För det fattar väl vilken svensk som helst att man inte kan göra. Men den kritiken saknas helt när det kommer till Greta Thunberg. Hon får stå där på världens största scen i FN och verkligen kanalisera de här negativa känslorna och börja kasta ut dem över en hel värld. Och ingen verkar reagera kritiskt mot det här. Och det tycker jag är oerhört allvarligt och oerhört problematiskt. Men, och även ännu mer problematiskt kanske, det är just att världsledarna hyllar henne och tycker att det här är jättebra, bara fint ungefär. Och det var inte alls fint, utan det här var väldigt otrevligt, och det påminner nästan om de här barnpredikanterna i Islamiska staten, deras kalifat. För de är också hjärntvättade, de tror på samma, de är indoktrinerade i en världsbild, det här är rätta och det här är fel, och de blir helt inne som barn blir i sina känslor och i sina tankar kring de här sakerna. Och sen är de beredda att ta till väldigt radikala åtgärder. Och den här klimatrörelsen förespråkar radikala åtgärder. Vi har till exempel filosofiprofessor Torbjörn Tännsjö. Han skrev en artikel i Dagens Nyheter förra året, 2018, där han skrev att jag brukar förespråka en global demokrati, alltså världsfederalism. Samma sak som liberalen Birgitta Olsson skrev att hon förespråkade när hon var ungdomsordförande i början av 2000-talet. Men Torbjörn Tännsjö gick steget längre och sa att okej, global demokrati, det vore bäst, men den här klimatsituationen är så akut att vi behöver en global despoti, skrev han. Alltså en global diktatur. Det som vi konservativa skulle säga kommer att bli ett globalt Sovjetunionen, och en idé som även på teoretiskt plan strider totalt mot allt som vi tror på när det gäller begränsad makt, individuell frihet och de här sakerna som USAs författningsfäder skriver om och som USA bygger på. Och de här aktörerna som förespråkar det här, han är inte ensam, det finns många andra, Johan Rockström och så vidare, som är inne på de här spåren, de skulle man kunna beskriva som klimatfascister. Det finns en artikel i Korren från 2011 som beskriver väldigt väl just den här klimatfascismen i kölvattnen av klimataktivismen. Och de här klimatfascisterna, de är en del av den svans och den rörelse som omgärdar Greta Thunberg. Och det är väldigt viktigt att få fram det. Så att det här är en totalitär rörelse som man måste göra upp med. Sen måste man såklart samtidigt arbeta för klimatet och absolut göra en grön omställning och gärna fler elcyklar och elbilar och i den mån den fungerar. Och sådana saker och mindre utsläpp, självklart, det vet alla. Och jag menar ju att det behövs en konservativ konservationism där man på konservativa grunder arbetar för att värna miljön. Men den här rörelsen handlar inte om det, utan den handlar om en slags global politisk omställning, central planering på global nivå. Och det var även det som Greta Thunberg gav uttryck för, att ni tror på en evigt växande marknad. Och ja, det gör vi som är konservativa, och det fungerar ganska bra, visar historiens empiri. Men vad ska man säga mer? Alltså, när alla världsledare då kryper för Greta Thunberg, så var det ändå ganska skönt att se Donald Trump. Jag nämnde tidigare hans tweet när Greta Thunberg demonstrerade utanför Vita huset. Och nu efter att hon höll sitt då känslomässiga tal så tweetade han igen och sa, titta vilken, vad glad hon verkar ungefär. Ni har säkert läst den här tweeten, och jag har den inte framför mig nu, men jag läste den och det var typ andemeningen. Han var lite ironisk mot Greta där då. Och ja, lite senare så kom han själv då in i FN-byggnaden. Vi kan säga att Donald Trump skippade det här Climate Summit i FN. Han var där typ 15 minuter, men han var inte alls där hela dagen, utan han var istället på ett annat möte som handlade om religionsfrihet. Och på det mötet betonade han att USA tror på religionsfrihet och våra författningsfäder, de har skrivit in det i konstitutionen, och sen så pratade han om det istället. Så att det var det han lade fokus på, vilket jag tycker var väldigt upplyftande av honom. Men han var i alla fall där också på Climate Summit ett väldigt kort ögonblick. Och när han gick in där, då var Greta Thunberg i bakgrunden. Jag tror hon försökte gå fram till honom, men en vakt föste iväg honom och sa, här får du inte vara. Så att hon stod lite längre bak. Och sen när Trump kommer in, då ser man på hennes ansikte, filmkameran filmar henne när hon står bakom Trump, ganska långt bakom, men kameran zoomar. Och då ser man hur hennes ansikte går från att vara ganska neutralt till att utbrista i en ganska, ja, en grimas av avsmak. Och det var väl det hon kände då för Donald Trump. Han går in och pratar lite kort och sen går han därifrån. Men det visar lite grann på det hela, och det blåstes ju upp i tidningar och så här att titta här är liksom gör Greta Thunberg reagerar på Donald Trump och så vidare och så vidare. Sen höll Donald Trump ett eget tal i FN där han pratade om massa olika ämnen, men bland annat så förklarade han att världen tillhör inte globalisterna utan de tillhör patrioterna, sa han. Och han menade då helt enkelt att USA är en nation som i grund och botten bygger på sina författningsdokument, frihetsdeklarationen av Thomas Jefferson, konstitutionen och de andra dokumenten som fastställer vad USA är i förhållande till den gamla världen. Och ja, det innebär att man ska ha nationellt självstyre och inte den här nya eran av internationellt styre. Och det tycker jag också var väldigt upplyftande, därför att vad vi har nu, det är två olika rörelser med två olika problemformuleringar. Dels har vi klimataktivisterna som tror att apokalypsen är nära och att jorden håller på att gå under om vi inte får till en global centralplanering, alltså en världsregering av något slag. Sen har vi å andra sidan patrioterna, om vi ska använda Donald Trumps ord, som tror på nationellt självstyre, alltså demokratisk nationalism, den här världsordningen som kom till i synnerhet efter andra världskriget när USA och Storbritannien vann och besegrade Hitler och motade bort Stalin från Europa. Och då befästes verkligen den här amerikanska, anglosaxiska, brittiska idén om demokrati och om nationell suveränitet. Och Europa, inte minst, blev det Europa blev. En kontinent bestående av demokratiska nationalstater då. Och här i den här rörelsen så betraktar man ju det främsta hotet som centralmakt, starka centralmakter, både på nationell nivå men även i synnerhet på överstatlig nivå. Man menar att det är en återgång till imperieeran och man menar att exempel på sådana historien i modern tid, det är till exempel Sovjetunionen, inte minst då, men även Hitlers Nazityskland, men framförallt Sovjetunionen. Och de här idéerna som skapar sådana imperier måste man mota bort. Och de här som nu förespråkar Greta Thunbergs variant av klimataktivism, de har ju en helt motsatt syn, nämligen att centralmakt ska rädda från problem som nationalstaten är för svag att kunna hantera. Och vi har de här två skilda synsätten som står mot varandra. Och jag tycker att det är viktigt att förstå att det är de två scenarierna vi har att hantera. Och jag är väldigt glad att Trump verkligen stod upp mot de här idéerna och så. Därför att han var den enda politiker som gjorde det. Demokraterna och politikerna här i Sverige, de gör det inte alls. De funderar inte ens över problemen. Och jag läste att vår egen statsminister Stefan Löfven, som för övrigt också var i FN, han ska nu höja anslagen till FNs klimatfond med ett antal miljarder svenska kronor. Och det är en tid när Sverige är i djup ekonomisk kris. Men det ska han göra i alla fall. Så att han har helt slutit upp på den här idén att vi måste göra det här, jorden går under och då vår generationsansvar och se till att den inte gör det. Medan sådana som jag och vi konservativa anser att just nu är vi inne i en tid när de här människorna som har totalitära idéer håller på att växa och bli starka och vi måste mota bort den här nya totalitarismen. Så att vi har två olika sidor här och debatten om de här två olika sidorna och problemanalysen och allt sånt, den lyser med sin frånvaro. Alltså media gör inte sitt jobb. De diskuterar inte farorna med klimatfascismen och de diskuterar inte heller på ett seriöst sätt hur man ska tackla klimatförändringarna utan att haka på sådana här liksom masshysteriska Greta Thunberg rörelser. Så att vi har ett kapitalt misslyckande av media när det gäller att täcka de här frågorna och det är väl det gapet som jag lite grann i alla fall vill på något sätt fylla med den här podcasten. Men i alla fall, det var Donald Trump versus Greta Thunberg i FN och jag tycker att Donald Trump vann, men däremot var det ju så att Greta Thunberg fick en hel värld med sig, alltså FN, det som var nästan mest absurt i det hela här, det var ju att det var inte liksom demonstrationerna, för det finns alltid anhängare, men det var att FN-byggnaden, de till och med lyste upp FN-byggnaden med citat från Greta Thunberg. FN-byggnaden var upplyst i blått, sen stod det en text där av Greta Thunberg att vi måste göra någonting nu. Och det säger ganska mycket om den här masshysterin när man blint följer en 16-årig, väldigt emotionell svensk skolflicka som inte ens har gått klart skolan. Och det visar att hon är en symbol som man vill använda sig av. Och att man vill det är förståeligt. Jag menar, hon är, åtminstone teoretiskt så är hon ett barn. Och barn framstår alltid oskyldiga och man vill inte gärna kritisera barn för då är man en mobbare eller något sånt där. Men det är också någonting vi måste avbeväpna, det argumentet. Därför att det är inte sant. Jag menar, Greta Thunberg må vara ett barn. Hade hon bara gått i skolan så skulle hon självklart inte behöva utsättas för mobbning eller något sånt där. Givetvis inte. Men nu är hon också en del av en politisk rörelse. Och jag nämnde tidigare barnpredikanter, jag menar, vi har barnpredikanter i Islamiska statens kalifat fanns det har funnits barnpredikanter i i alla totalitära rörelser. Nazityskland använder barn i sin propaganda, Nordkorea gör det, och genom historien så har det funnits kejsare och monarker som har varit barn, som har fattat beslut över människors liv. Du ska dö, du ska leva. Och de är barn, men de har ändå axlat en politisk roll som måste kunna kritiseras. Så att det går inte att skydda Greta Thunberg med att säga att hon är ett barn. Utan hon är en del av en rörelse, hon har valt att vara det, och den måste kritiseras. Sen behöver man inte göra det personligt, men alltså den här rörelsen som hon representerar, den måste verkligen kritiseras, för den är totalitär. Och att använda hennes oskyldiga barnanlete som något slags sätt att skydda den rörelsen från kritik, det är att skydda totalitarismen. Och det kan vi inte göra, och därför måste även Greta Thunberg och den rörelse hon representerar kunna granskas kritiskt. Men i alla fall, det var lite om det, och läser man också annan media ut i världen, så finns det också kritiska röster. Jag läste någonting nu från de konservativa Australien som är väldigt kritiskt till det här, och i Östeuropa med kritiska, så att alla hyllar ju inte, utan här i Sverige får vi kanske bilden av att alla utom kanske då Donald Trump hyllar Greta Thunberg, och så är det inte, men det finns ändå en stor masshysteri kring där, och alldeles för många hyllar Greta Thunberg, anser jag då. Och därför är det värt att lyfta fram. Och jag har även skrivit ganska mycket om det här. Jag skrev en artikel nyligen på Nyheter Idag om det här. Och jag har skrivit ganska många artiklar på min bloggsajt roni.se. Och de artiklarna på min bloggsajt då, roni.se, de är väldigt djupa och ingående. Och beskriver bakgrunden till Greta Thunberg-fenomenet mycket djupare än vad jag kan göra i den här podden. Så att gå gärna in där och läs och scrolla och läs mina analyser. Sen var jag också med igår på den amerikanska YouTubern Justin Wilson Show. Ni kan leta rätt på honom på, ja, ni kan googla eller söka på YouTube på Adventist Terms Justin Wilson. Och sen gå in i hans videoarkiv, och där kan ni hitta mig som pratar om Greta Thunberg. Så att, ja, där pratar jag om det också. Men det finns mycket att säga om det här, men båda har talat i FN nu, och enligt mig så tycker jag att Trump framförde det bästa talet. Det är viktigt att stå upp för nationell suveränitet och gå emot masshysteri och totalitära idéer, och det är precis det som Greta Thunberg tyvärr har dragits in i och blivit en del av, och det måste vi uppmärksamma mycket mer. Det var avsnitt 927 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell konservativ podcast som ni gärna får stödja med en gåva till swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att stödja via hemsidan usapool.blogspot.com, där man kan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat.